Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
This too shall pass.
Det här avsnittet kommer också pass. Nej, men vi sitter och pratar om att jag är lite trött på att flytta. Jag flyttar. När det här sänds så har jag flyttat.
Igår.
Igår, exakt, så gick flyttlasset. Men vi håller på att renovera och grejer. Det är inte riktigt, alltså det, man hade ju kunnat bo där, men det är lite rough. Så vi kommer bo hos min syrra.
Idag är jag så jävla trött på. Du får run the show. Okay. Det blir en kvart. Kul stämning, kul energi.
Du brukar komma.
Ja, jag har tagit en kopp kaffe.
Jag är också på dag två av mitt sockerfria liv. Det är det som jag tror också.
Ja, just det. Riktigt.
Dag två, det ser alla, är riktigt hård dag.
Det är jättesvårt. Idag, igår gick det bra. På kvällen, då var jag sugen. Då sa jag, frågade jag Amat om sockerkaka räknades som godsaker. Då sa han ja.
Sockerkaka.
Nej, inte sockerkaka. Ostkaka.
Ja, det är, ja.
Det är dessert.
Jag hade faktiskt ätit det, tyvärr. Men det är också, det är bara vart man vill. Ja, ja, exakt.
Precis, det är inget som händer. Jag sprängs inte om jag äter det, men. Jag försöker bara inte få. Det är bara att jag kan liksom inte göra saker med måtta riktigt, i alla fall med såna där grejer. Alltså det har ju blivit typ nya vinet. Alltså att jag måste, alltså jag äter ju. Du sa det att du också gör det varje dag. Men alltså ett par bullar, ett par godis varje dag.
Nej, inte ett par bullar. Idag har jag inte ätit något sånt. Det har jag inte gjort.
Det kräver liksom ett beslut i alla fall från mig att inte göra det. Särskilt när jag börjar. Och ibland om du, när jag ska köpa lite choklad, så ibland att man köper en sån där stor
200 gram.
Den trycker.
Det är slut på den. Innan kvällen är slut. Men då, du ska ha sockerfritt då till på torsdag.
Eller hur? På fredags, till fredagsmyset kan jag ta lite godis.
Kommer du ta lite då, tror du? Eller
jag tror det, för då blir man ju, man tappar ju också lite suget.
Jag tror inte. Mig, alltså det är skönt om
det känns så. Oftast så köper jag inte en 200, bara för att jag vet att jag då äter jag den hela. Jag är inte sådär att jag sparar.
Nej.
Särskilt med en stor jävla Marabou mintkrokant.
Vilka
goda grejer. Jag är sugen nu. Hur är läget med dig?
Sweet slave labor chocolate.
Ja, för fan.
Ja, det är väldigt gott. Jo, men det är bra på mig.
Är du pigg?
Jag är faktiskt ganska pigg. Nice. Jag sov väldigt dåligt, men det känns okej ändå.
Ja.
Faktiskt. Vi ska ju köra åsiktsbarometern idag.
Jag har snott det här rakt av från The Skaver podcast. Men de snodde det rakt av från Ursäkta podden. Och det är väl bara inte inspirerat. Ja, verkligen.
Det, ska
bara det är alltså inte en barometer, men det är bara vi ska säga åsikter om olika grejer.
Jag tycker det är bra namn.
Ja, sen jag vill säga också att vi nästa vecka kommer sexolog Kalle hit och man får gärna ge förslag på, jag ska lägga ut något som blir på Instagram. Men ja, ämnen och frågor som vi kan prata med honom om. Det ska bli
jättekul.
Jag älskar honom.
Jättekul. Det blir, ja precis, vi lägger ut någonting på Instagram.
Mm. Och sen vill jag fortsätta med, ni har ju jättemånga förslag på ämnen.
Ja, hur mycket det kommer också hela tiden nya förslag.
Askul. Jag älskar det, man har hur mycket stoff som helst. Jag har något att säga om det mesta.
Det är bra.
Inte allt, men mycket. Så jag, Det kan jag tycka till
okay, oss. Okej, okej. I'll give you my 2 cents.
Ja, absolut.
det glädjer mig. Det var länge sedan vi faktiskt pluggade vår kurs. Så jag säger det, vi har en kurs som heter hypnokurs.se. Som är en webbaserad förlossningsförberedande kurs. Om man säger så. Ja, men den har ju också en del till stödperson och om postpartum, amning. Var det något du glömde?
Nej, ja, men det är väl avslappnande teknik som kan hjälpa i livet i stort också, tycker jag.
Ja, och information liksom om födelse. Och den har ju också om kejsarsnitt. Så det är inte bara om man planerar vaginalt. Och den kan man liksom dra av på friskvård. Ser man dra av på friskvård?
Man kan utnyttja sitt friskvårdsbidrag för den. Och ja, man får tillgång till den i ett år. Och om man går med, om man har gått eller går den, så gå med i vår Facebookgrupp. Om ni har Facebook, hypnokurs.se med systrarna Brittan heter den. Där kan man ställa frågor och få tips och bara dela med sig av sina erfarenheter i, om allt kring och lyssna, graviditet. Och
eller läsa om andras erfarenheter.
Och läsa om andra, så det är alltså mysigt där faktiskt. Jättefin stämning än så länge.
Before it goes south.
Alltid när det blir, alltså om det blir, om en grupp blir för stor, då blir det ju kaos. Men nu är det inte, den är inte för stor. Det är jättemysig stämning.
Jättetrevligt. Och så har vi en bok som heter Föda. Som finns, där böcker finns.
Ja. Let's go.
Vi köra? Ja. Vill du säga någonting om din graviditet? Hur mår du, trött idag?
Jag glömmer ofta att ta mitt levervaccin. Så blir jag lite så här, skit. Men sen så när jag skiter i det. Men nu vet jag inte. Är det bara för att jag, alltså, jag blir extra trött. Jag tror det, jag kommer inte ihåg. Blir extra trött när jag inte tar det vaccin. Eller tar det lite tag. Ja, jag tycker det är kul. Att vara gravid ändå.
Ta såna uppföljningsprover. Eller är det bara så här?
Ja, jag tog det nyligen.
Ja.
Det var ju fine. Det är därför jag blev också så här. För jag har inte ens tagit dem så mycket. Så. Behöver jag, nej, det ska jag väl fortsätta med. Jag vet inte det, men jag fortsätter ta dem när jag kommer ihåg. Och bra. Det är det bästa jag kan göra.
Ganska ordentligt. Nej, men ta när det är löst, okej? Det är så det funkar med levaxin.
Ja. Men vad skulle jag säga. Jag känner bebisen. Tycker det är mysigt. Och jag började tänka lite mer på förlossningen. Idag när jag gick hit så jag försöker lyssna lite mer på musik, lite mindre på poddar. Det är härligt, för det blir också lite hela tiden med malandet med olika röster i mitt huvud. Jag tycker inte det är så nice. Det tillåter jag inte än att vara heller i sina egna tankar på ett sätt.
Nej.
Liksom. Och då sjöng jag med lite till Fuji, så såg jag framför mig att jag kanske ska sjunga lite. Kanske i alla fall innan du kommer och skrattar åt mig.
Oh, nej.
Så jag börjar gråta.
Jag ska inte göra det.
Jo, det kanske kommer.
Jag kommer skratta med dig bara.
Nej, men jag kommer ta. Ja, kanske. Vi får se hur jag känner i stunden. Jag kan börja gråta.
Men jag kommer vara så in tune. Okay. Vet du vad? Jag har verkligen blivit tillräckligt straffad för att jag skojade till det.
Hon garvade i alla fall och rått åt mig under min första förlossning när jag försökte låta mörkt på uppmuntran av min kära barnmorska.
Jag blev bara,
då började jag upp och garva och då började jag gråta, tror jag. För jag var inte där rent. Alltså, jag ville inte bli skrattad åt just då.
Jag vill bara säga att det var inte som att det hade varit fett skör stämning. Det var ju liksom avslappnad stämning, så skrattade man lite och så bara bröt ihop.
Ja.
Men vet du vad, jag kommer vara grav allvarlig. Absolut hela tiden. Kommer dit med munskydd så att du inte kan se när jag flinar.
Nej, men jag blir så nyfiken på, kommer det här vara så här långdraget? Kommer det gå fett snabbt? Alltså det kommer vara en helt ny grej. I don't even know. Kommer bebisen vara fett stor? Jag tror att den här kommer vara lite mer åt Lallos storlek. Men jag vet inte. I have no idea, really. Och ska man vilja vara i badet? Jag vet inte. Kommer det vara liksom in the hospital? I don't think so. Men who knows? Ja, och jag ser fram emot, vi får se. Vem vet ens om barnen kommer hemma, de kanske på förskolan. Men jag tänker att det kommer gå på natten, så eller vad vet jag, men jag bara föreställer mig natten. Och det ska bli väldigt mysigt att de är hemma, tycker jag. Även fast de absolut inte vill vara med och så vidare. Men det är bara att de...
Du skulle ju tvinga dem. Var det inte så?
Nej, det ska inte. Men de kanske ångrar sig. Alltså de är ju välkomna. De tror, jag tror att den storebror påverkar lillebror med att det är med förlossningsrädslan. Plötsliga. Det är det här med blodet hela tiden.
Har du någon plan för vem som ska gå ut med dem? Eller? Om de vill gå ut?
Det är som det jag tänker, att det är många där någon kan gå ut.
Så det, du har inte liksom någon
det är inte som jag har tänkt nu, men jag tänker att det kan lösa sig. Alltså om jag inte vill att någon som är där då ringer jag väl Sandra eller mamma och pappa. Men jag kommer nog flagga för dem. Jag kommer inte ringa, men mamma kan väl ringa. Alltså, det är klart jag kommer nog förvarna dem liksom, att kanske att de vill gå ut. Men är det dagtid, då kan de ju gå till förskolan.
Mm.
Är det nattetid, då tänker jag att de får försöka sova bäst de kan.
Ja, precis. Ja, men det kommer de att göra.
Och är det hemma på en helg, då kan de ju kanske vara på deras rum och leka lite. Jag skulle tycka det var väl, alltså, inte att de behöver stå och fläkta mig hela tiden eller någonting, men det är inte heller så här deras vibe. Men jag skulle tycka det var så mysigt om de kom och liksom kunde pussa och krama mig ibland. Det tror jag skulle älska. Skulle jag känna mig väldigt lugn av. Så om de vill vara där i närheten. Jag tror de kommer vilja det nu. Eller så blir det skrik. Nej. Det känns också like home.
Äntligen. Paniken har satt in.
Skriket. Jättebra.
Penetrera mina trummor. Okej, okay. Men vi får se. Den som lever får se. Det ska bli kul i alla fall.
Inshallah.
Jag ser fram emot det. Okej, men ska vi sätta igång eller? Ska vi bara få läsa till varandra?
Ja, vi har ju här, bara köra. Man behöver, ja, se hur många vi hinner.
Okej, men vi börjar då. Den har vi redan, när vi pratade om vad folk hade skrivit in. Då vi börjar, I'll go hard. Surrogacy.
Surrogat.
Surrogat, mödraskap, förlossningsvård i Norge.
Det var en annan, för att det var någon som hade skrivit med, så jag skrev in det. Men surrogatmödraskap. Ja, där har jag ändrat mig lite fram och tillbaka. Jag tror att jag var lite mer simpel i mina tankar förut.
Hur gick det då?
För att då var lite mer perspektiv. Ja, men jag hade en bögkompis som ville ha barn. Och den enda sättet för honom att göra det, eller enda sättet, men det beror på hur man ser det. Men då hade de tänkt surrogat.
Alltså för att få ett biologiskt barn.
Ja, precis. Så det är ju det. Och jag tänkte att det makes sense och så vidare. Men nu har jag väl landat lite mer i det här att så här, vem har rätten till ett barn och så vidare. Men jag tycker inte det är helt lätt. Alltså jag vet inte, jag tycker det är så svårt för mig att säga. Med mina tre barn. Ja, att bara, det är ju ingen rättighet att ha barn. Alltså jag tycker det är verkligen svårt. Men jag tror det jag har landat i är bara att det är klart det finns, om man kollar på individnivå, tillfällen där det kan fungera bra och du vet, altruistiskt och allting. Alltså jag vet att vi båda, tror jag, kände så när vår äldsta syster hade svårt att få barn, att man hade kunnat tänka sig att ställa upp för henne till exempel.
Mm.
Men det är ju mer att det är, alltså industrin är typ omöjlig att få till på ett bra sätt. Och då är, jag tror att lösningen är att skita i det. I stort.
Ja.
I en drömvärld, då hade man ju velat göra det på ett kontrollerat och bra sätt. Men det är väldigt svårt att komma ifrån den här liksom maktskevheten i att det är rika människor framförallt som har råd att köpa en annan persons.
Precis, och allt vad det innebär.
Mm.
Det är, jag tänker att det är en annan fråga det är ju, som vi har fått, det är om adoption. Och det, jag tycker att det har ganska mycket likhet i just att det är när det hamnar på liksom den här nästan industrifabriksnivån och man betalar på något sätt för liv, då kommer folk i kläm.
Mm. Det är så.
Och där måste man fråga sig, vem är det som tjänar på det här?
Det är egentligen som kommunism. Idén är ganska bra, men the execution.
Ja, det brukar fallera ganska ofta. Ja. Men även där liksom, alltså, är du i fosterfamilj och planen är att du vill vara kvar och familjen vill att du är kvar, det är klart att man ska kunna adoptera exakt. Då. Precis som jag tycker att så här, om man har en syster, att, så här, att man känner att det är inga pengar involverat och sådär, då den diskussionen tycker jag ändå att man kan. Eller där kan man säkert hitta sätt som funkar. Liksom. Men sen så tycker jag ändå så som du säger. Liksom, är det en rättighet att ha barn? Det tänker jag ändå är något som tål att fundera på. Och diskutera kring. Ibland kanske att man ska inte ens prata om saker. För att folk kan bli ledsna. Men det är ändå värt att prata om. Liksom.
Det är lite knepigt. Men det är väl så. Det är klart på individnivå det kan funka. Men på den stora nivå. Och det är ju lite. Jag kan bli lite illa till mots när jag ser. Det känns som att det är väldigt mycket nu. Med surrogat. Alltså i Hollywood.
Hollywood.
Men sen så följer också lite sådana surrogatmödrar som har det som jobb, som verkar genuint tycka om det här arbetet. Alltså jag menar, så jag säger, det finns ju klart fall där det kan funka. Det är bara om man ska kolla.
Sex work. Alltså vissa tycker det, liksom, det funkar jättebra. Det måste väl säkerligen finnas folk som tycker det känns okej. Och det är väl okej. Men att en på, vad vet jag, på 1000, 1 miljon tycker det är okej, kan ju inte göra att man tänker så här, överlag är det okej för att några är chill med det. När man vet att många hamnar, är liksom väldigt illa däran.
Det är lite knepigt. Alltså också det här, det spelar över lite till det här också som man ser en del om. Jag vet inte hur vanligt det är, men du vet att man kan ändra lite, önska sig vissa egenskaper hos barn och sådär. Det är jag helt emot.
Det är emot.
Men då kan folk säkert vara så här, men vad sätter du gränsen? Du vill ju typ göra ultraljud för att se om barnet är friskt. Men det tänker jag, det är ju lite mer handlar om barnets livskvalitet och så.
Ja, om man vet att så här, barnet kommer antagligen inte, med största sannolikhet inte att klara sig. Ja. Det är ju inte, men riktigt folk samma aborterar sak som också blåar. För... Ja, men det är väl, bara för att man själv gör ett ultraljud så säger man ju inte att så här, om den har liksom fel på sitt öra så är det okej att göra abort. Nej. Alltså jag menar, jag tycker att det beror på varför man gör och vad man tittar efter. Jag tänker också att det tycker jag man borde kanske prata lite mer om, inte minst på MVC, att man så här pratar om att så här fundera på hur ni ska göra då.
Men det gör jag alltid när jag pratar om fosterdiagnostik.
Jag tycker inte att det är riktigt någon.
Nej, så här, det
diskutera det sinsemellan. Liksom, vad är planen? För det blir väldigt tråkigt om så här, det visar sig att vad vet jag, alltså barnet har Down syndrom eller barnet har bara en arm. Alltså det, för den ena kanske tycker att okej, whatever, protes, det är lugnt.
Det är ju jätteviktigt grej att säga. Alltså det är innan man väljer att göra någon sån där fosterdiagnostik. Jag vill göra med svaret och förstå också att svaret kan leda till liksom mer kontroller och eventuellt mer oro, mer eller mindre befogad eller så. Men det är många som träffar mig som jag bara säger, det är du som, you're the doctor. Du säger vad som är bäst. Jag bara, men det är så olika för du. En vill absolut inte liksom. Jaja, nästa ämne, hit me.
With your rhythm stick. Okej, alkoholkonsumtion, det är ändå något som är väldigt...
Hatar det. Förbjud alkohol. Vad känner du?
Perfekt. Jag tycker inte att man kan förbjuda alkohol.
Okej, next.
Jag hatar det.
Jag tycker att det är synd att vi har introducerat alkohol till världen.
Ja, det är en sak. Men tycker att man ska förbjuda det nu?
Förbjuda? Alltså det är ju liksom inte på the horizon. Men ja, det hade jag.
Det hade du det. Om det var en folkomröstning. Förbjud alkohol.
Ja.
Då hade du röstat ja.
Ja, absolut.
Okej. aktiv dödshjälp.
Före. Legalisera.
Okej.
Vad känner du?
Jag tycker där precis...
Inom ramar såklart.
Ja, precis.
Ja, såklart. Det är inte bara free for all.
Det var väldigt sträng.
Men det är, det är roligare när man har sån här åsiktsbarometer. Inte bara det ena och det andra.
Supervepande.
Men alltså underkontrollerade former.
Underkontrollerade former. Och så tänker jag så här, vet du vad? Till viss del finns det faktiskt redan lite dödshjälp.
Ja, jag vet. Man gör lite
så
grann.
Så man ska inte låtsas som men att inte, det inte är så.
Men det är under the table.
Det är under the table. Och så ska ju folk vara så jävla illa däran.
Mm, alltså, precis.
Väldigt under då. Men det är ju väldigt många som ber om att få liksom en dödlig dos när de är döende. Och bara så här vill att det ska ta slut. Och är man vid sina sinnesfulla bruk, då tycker jag faktiskt känns lite... tokigt. Speciellt om man är palliativ redan. Mm. Att så här, det här kommer inte gå någonstans. Och så här, jag har inte lust att ligga här och ha mer ont. Och bara bli påfylld med vätska och mat. För jag har inte kunnat äta på 2 månader. För att liksom, mina innards är så dåliga. Och så ska vi liksom, få mig att hålla mig vid liv i några veckor till. Nej, alltså så här, för vadå?
Nej, exakt. Alltså om, just det här om det... Det är väl framförallt då om det är palliativt. Det är svårt om det ska vara så här. Jag tycker inte man ska bara få ta självmord med det vårdens hjälp.
Det är, alltså jag tänker så här som, det är väl just så här med psykisk ohälsa. Vart lägger man gränsen då?
Mm.
Och
jag tycker det är för risky bara.
Det är svårt.
Att vara så här, du kanske bara behöver rätt behandling.
Jag tänker att där tror jag också man kan göra någon typ av avvägning. För det finns ju vissa som så här, ja man har provat. Alltså 8 olika behandlingar. Jag tänker på våran en släktings vän som hade varit in och ut ur olika behandlingar. Alltså vi snackar 20 år. Och så fort LPT är över, alltså lagen om tvångsvård, då tar man livet av sig istället liksom vid en tunnelbana. Det här är en person som jättelänge har sagt jag vill inte göra det här någon mer. Man har provat allt möjligt. När får man vara en vuxen person och säga snälla också så här för att,
men måste det vara vårdens grej att hjälpa en med det?
Det måste inte, men samtidigt som att ska man hänga sig, ska man skjuta sig, då är det ju någon som ska hitta en där.
Mm.
Och det är ju ett trauma. Jag tror ändå det finns ett utrymme där att här kan man göra under kontrollerade former. Vi kan säga hej då till varandra. Vi vet att det är den här dagen det blir. Mm. Folk kan vara förberedda på ett annat sätt.
I can't do it.
Nej, du ska inte göra det.
Nej, jag säger nej till det.
Du säger nej till
men jag det. Förstår verkligen ditt resonemang. Ja. Det gör jag faktiskt. Jag tycker bara det blir för snårigt. Däremot alltså att ett total nej just till ett lite dödshjälp om man ändå är på väg dit. Jag hade absolut det, jag tycker det lät så härligt som Nattiko. Eller så härligt lät det ju inte. Det var ju hemskt död. Men typ sådär. När man vet att man får samla sin familj. Somna in stilla.
Mm.
Jag hade gärna varit hemma. Och ja. Får kanske inte bara lida. Lida dö. Mm. Utan bara lida lite. Sen få förbereda. Då vore det jätteskönt.
Ja, och liksom istället för att så här. Det blir så, då ska man ha massa pengar och åka till Schweiz.
Mm,
och det är också så här, då blir hela den grejen.
Också att man får åka i, jag vill hemma.
Ja, precis. Helst. Och också det kan ju vara svårt att, även om man har råd för sig själv, ska hela ens familj ha råd och dra dit. Och så, det är inte alla som har det.
Nej.
Ja.
Ja.
Sälja begagnade underkläder.
Vem är det?
Men, vad är din åsikt om det?
Att
sälja begagnade underkläder.
Alltså om någon vill köpa, okej.
Ja.
Jag ska säga. Alltså, ja, gud, men ska jag säga vad jag... Nej, men jag kan säga också en fun fact om mig. Det kommer upp så... Jag får upp så mycket grejer från min tonår. Jag säger till Amma ibland olika saker som jag har gjort. Alltså, jag var psyk. Alltså, förlåt. Man får inte säga kanske. Men jag var... Ja, men jag var helt... Jag vet inte vad som var fel på mig. Alltså, jag gjorde så... Jag ljög otroligt mycket och... manipulerade och höll på. Men en grej som jag looked into var i alla fall att sälja ens underkläder. Alltså då för pengar.
Ice is soiled.
Ja. Ville make a quick buck, men jag gjorde aldrig det. Perfect. Men det var något jag kollade upp. Men då var alltså,
kan jag fråga vilka sökord använder?
Jag kommer inte ihåg. Men jag kommer ihåg att jag var bara så här, hur mycket kan man tjäna på bara ha liksom sina smutsiga trosor? Men vad var det som stoppade mig? Det var ändå något. Någon typ av...
Det är säkert att det var för jobbigt att anmäla sig på något sätt.
Nej, men jag vet inte om någon vill köpa begagnade trosor. Ja. Why not?
No kink shame. Nej, och jag tycker BH tycker absolut inte är något problem. Sen tänker jag
vill inte överlag, ha någon annans BH, men om någon vill köpa det.
Ja, precis. Men jag tycker överlag, alltså om vi snackar på en second hand-affär, alltså att folk ska lämna in saker som är så pass bra skick att man skulle kunna tänka sig att köpa det själv. Därmed att folk så här lämnar in helt trasiga grejer, det tycker jag känns oschysst. För då ska man ju lämna på alltså, återvinning.
Mm, jag tror folk typ använder det som återvinning.
Ja, och det är inte schysst. Det är inte det är till för.
Vad tycker du om underkläder second hand?
Jag tycker det känns helt... Jag har köpt underkläder till min dotter second hand.
Mm.
Alltså, ibland är de helt nya. Mm. Alltså folk som har så här, ja, då har de fått, men några som har varit använda.
Mm.
Men alltså som har varit, man ser att de inte har varit använda mycket, för att trosor tvättar man ju också ofta.
Mm.
Jag skulle kunna... Nej... Jag känner inte, men på något sätt tänker jag så att barn och liv känns inte alls lika äckliga.
Nej.
Faktiskt.
Men du ska väl inte ha barn trots?
Nej, men jag menar att jag har köpt till min dotter.
Okej.
Okay. Att jag själv ska ha barn trots.
Okej,
perfekt. R. Kelly.
Så jävla bra musik, men tyvärr a horrible man.
Det är jättetråkigt, jag lyssnar aldrig på R. Kelly längre.
Nej, men jag gör inte
det jättemycket.
Det är tråkigt att alla ens fävs är liksom... Hemska. Nej, inte.
Nej.
Men också, tyvärr, Michael Jackson. Tråkigt.
Ja, det är faktiskt...
Högst troligt är pedofil. Men ja, vi lyssnar inte på R. Kelly längre.
Nej.
Hemma. Det spelades mycket förut.
Jättemycket.
Tråkigt, men jag tycker musik, man kan inte stoppa musiken, den är otrolig.
Är det okej att lyssna på det nu när han är i finkan och ändå inte kommer kunna leva?
Alltså jag tycker inte man behöver polisa det där riktigt. Alltså däremot typ så här, är det okej? För mig är det okej, men jag, om jag typ spelade skivor ute och så eller något, då hade jag försökt hålla mig från att skriva. Och att folk inte gillar det.
Nej, precis. Nej, man vill inte att någon ska bli traumatiserad.
Ja.
Ja, hierarkin inom sjukvården. Det pratade vi lite om idag. Jag tycker att ett sucks, helt enkelt. Jag tycker det är vedervärdigt att det känns som att de... Det är ju läkare förstås som är högst upp. Och de som mest använder kroppen som en maskin eller objekt. Det är de som också är högst i kurs. I min upplevelse. Alltså, tycker jag, kirurger och narkosläkare... De är ju väldigt up there, medans kanske de blir sur, men jag tycker så psykiatriker, de ligger ganska lågt. Allmänläkare ligger ganska lågt.
Vad var frågan? I förlossningsvården eller sjukhussystemet?
Alltså i vårdpersonal var hierarkin mellan, och sen så såklart sen är det väl kanske barnmorskor, sen sjuksköterskor, sen undersköterskor. Jag vet inte ens BMA, jag vet inte vart de ligger på listan eller sådär.
Mm. Ja, jag tycker också att det finns inte med sådana här hierarkiska system, det ges inte bra med utrymme att liksom vara ödmjuk och lära av varandra.
Det är,
jag önskar att man kunde ta lite mer åt alla håll, alltså förståelse för varandra. Just nu känner jag att det är väldigt mycket så här vi och dem, och det är inte bra, och däremellan hamnar liksom de här patienter och...
Det.
Jag pratade ju lite om just i förlossningsvården i mitt sommarprat, för då jag upplever att i alla fall i förlossnings- och mödravården, då, ja, men som du säger, läkare först, sen barnmorskor, sist sen barnet, sen gravid skulle jag säga.
Undersköterskor då?
Jag vet inte riktigt var de hamnar, men de är också lägre än, alltså,
lägre än barnmorskor, absolut.
Ja,
jag tror sjuksköterskor också är lägre än barnmorskor.
Ja, men de brukar inte vara på förlossningen och mödravården. Men, just att det, jag har inte tänkt riktigt samma utifrån om man är på typ en infektionsavdelning.
Men så är det ju på en infektionsavdelning, ja. 100%.
Jag tycker det här, det är bara lite unikt i att graviditet och födandet inte per automatik är liksom något patologiskt. Och därmed, alltså, men ändå så är, vilket är liksom läkarnas domän, patologin. Men ändå så är den främsta makten ofta där. Och att man inte vill liksom lyssna till gravida tillräckligt, tycker jag. Och ta till sig vad deras upplevelse och det unika i det här med att föda och bära barn. Men det är onödigt. Det kan bli bättre. Jag tycker det, och jag tycker mycket har, alltså verkligen, gud, mycket har verkligen blivit bättre. Och jag tror att många upplever det också med liksom den yngre generationen har ju en annan syn på det här generellt med maktstruktur och så.
Alltså det har ju varit inom barnmorskekåren då, för jag tycker inte att jag ser det något särskilt i läkarkåren. De läkare, jag ser, träffar ju väldigt många narkosläkare. Och där är hierarkin är strong.
Ja, ja, nej, jag menade barnmorskekåren. Jag vet faktiskt inte inom läkarkåren. Där är det jag upplever inom läkarkåren att det är en väldigt starkt sammansvetsad kår och de håller varandra om ryggen hårt generellt. Ja. Och det kan det, och därför kan det nog vara svårt också att vara den som sticker ut, alltså jävligt svårt att vara den som är sticker ut näsan eller vad man säger. Jag tror att de håller varandra hårdare än vad vi gör.
Det är ju som, men jag uppfattar att det också handlar om att de har så himla stark, alltså hierarkin är så stark inom deras grupp. Mm. Alltså är du AT-läkare, då är du väldigt lågt stående. Man vill dubbelkolla allting med den som är superior.
Mm.
Och sen så när man kommer upp över det och i ST, då är man också många, speciellt i början, att man kan vara lite översittaraktig mot de som är AT då.
Mm, man kanske har fått det bemötandet.
Precis.
Själv,
och ja, sen så blir man överläkare. Och då kanske man kan slappna av.
Ja.
Eventuellt. Och liksom vara lite att tillbaka. Men då har man liksom, då snackar vi i liksom 6 år av att man har på att kämpa. Precis. Det är min uppfattning.
Och jag tycker ofta ganska synd om de AT-läkarna. Det verkar ju vara fett tufft. Men det är också lättare, om man ska verkligen generalisera, att diskutera och handskas med en lite senior ofta.
Ja.
Som är, känner sig trygg och också trygg nog att samarbeta och lyssna till.
Det är det.
Du vet, allt det där. Men för att, ja, men som du säger, liksom, våga tänka lite outside the box.
Man behöver inte heller prove oneself. För det är det som blir hela tiden. Man måste visa till de här som är över att kolla vad duktig jag är, kolla hur mycket jag kan. Och då litar man inte heller på alla andra. Alltså så här, att kunna se, lyssna på vad syrror eller undersköterskor eller patienter säger. Det blir jättesvårt för att jag är så in i mitt eget huvud om hur jag måste göra rätt.
Mm.
Och sen så när man kommer upp så behöver man inte prove liksom till någon annan. Och då kan man börja lyssna och då inser man bara, oj, okej, gud, tänk om vi jobbar tillsammans.
Mm. Men visst har det ju blivit bättre, alltså om man tittar.
På 50 år förstås. Folk,
för då var det väl
ännu värre förstås.
Jag vet inte ens hur det var då. Men då var det ju verkligen en öppen och så här hierarki. Man snackade väl knappast om det som ett problem. Men jag tycker också inom liksom mödra- och förlossningsvården att det blir lite vi och dem i så här, vem har vem ska ha vems ansvarsområde är det här egentligen? Vem det är många som inte upplever eller litar på barnmorskors fulla kompetens i liksom det normala födandet och tycker att man kanske vill ta för mycket, alltså att man vill typ ha makten bara för att, men jag tycker att det är de som hamnar i kläm är ju de som vi är där för att vårda. Det är ju de som ska liksom leda vägen. Okej, okay, next.
Okej,
säger du. Jag tror du tog fram din mobil för att det var
men jag ville bara, det är skitsamma.
Jo, säg.
Jag tappade vad jag skulle säga. Det jag skulle säga var att det också är ju väldigt svårt att ha en gräns för liksom vems patient, vem hör man till när tänket hela tiden är du är frisk nu, men när som helst kan du bli sjuk.
Risken.
För då får det ju aldrig vara liksom normalt.
Mm.
Och då hör du ju aldrig heller till barnmorskans ansvarsområde.
Nej, precis.
För att hela tiden så är du är en tickande bomb.
Och ju längre man är på sjukhuset, ju mer liksom, du vet, medicinska åtgärder brukar behövas eller göras. Och då blir det ju också med rätta läkarens domän. För då är det inte längre det här fysiologiska. Och då blir det, ja.
Ja, och behövas. Det är ju ibland diskuterbart kanske också. När föräldrarna har olika syn på föräldraskap. Det tänker jag, det är säkert ganska ofta.
Alltså helt jämn olika... syn har man väl inte.
Nej, precis. Ja. Då får man bara prata om det.
Yep.
Och det kommer ju komma upp säkert nya grejer med tiden. Det är, man har ju olika, ska man säga, olika grejer som dyker upp med olika barn men också i olika åldrar.
Ja.
Så även om man har tyckt kanske väldigt lika precis i början så kan man tycka olika. Men också så här, prata om det kanske innan man skaffar barn, när man är gravid. Anta inte att man har samma åsikt.
Nej, alltså vad åsikt om det, det är väl, jag tror att det är ganska vanligt. Och man har ju olika uppväxt och så kommer det fram vissa saker. Man kanske inte hade tänkt att man ska göra så, men så här gjorde alltid vi liksom.
Ja,
ja,
om man det är det jag menar, att liksom, anta inte att, för jag tror att många antar för att man bara, ja men så här gör man väl.
Ja.
Det är därför man ska prata om det.
Mm.
Att barn börjar förskolan så tidigt i Sverige, 1 till 1,5 år, anknytning, vila, intryck etc. Hur påverkas allt? Jag vet inte hur
tidigt
det brukar
vara någon annanstans. Tidigt i Sverige jämfört med andra vet jag inte. Om det är, om det stämmer det? Att det är liksom extra tidigt i Sverige?
Det visste inte jag. Jag har antagit att det är nästan tvärtom.
Alltså om man kollar man inte... till globalt?
Ja, alltså där man har förskola. Alltså på många sätt så har man väl inte förskola på samma sätt.
Nej.
Överhuvudtaget.
Och man måste börja jobba ganska tidigt.
Precis, och då... Okej, okay, kanske det är vanligare då att man har någon typ nanny hemma och sådär. Men då blir det ändå det här med anknytning.
Eller att man stay at home lite mer kanske.
Ja.
Ja, jag...
Jag tror att det är ganska unikt. Eller, det är inte ganska... Det är väldigt unikt i Sverige att man får vara föräldraledig så mycket.
Mm.
Och jag tycker att det är väl väldigt betydelsefullt på många plan. Att kunna vara hemma och veta att så här, jag förlorar inte jobbet. Det är inte ekonomiskt jättemycket tuffare många gånger eftersom man ändå får lön från Försäkringskassan och liksom karriären blir inte helt lidande och den stressen som minskas av allt det här kanske gör att man kan vara lite mer närvarande med sitt barn när man väl är ledig.
Mm. En drömvärld hade man ju varit nice om man inte levde i liksom det här ekorrhjulet där man måste hålla på och jobba och tjäna pengar till varje pris.
Det är skönt om man bara came from money.
Till exempel, eller bara, jag vet inte om vi alla bara fick det att funka ändå.
Men ja, jag tycker vi ska börja med 6 timmars arbete. Jag tycker det låter perfekt.
Ja.
Det här kan man ju prata länge om, men att inte tycka om att amma.
Åsikt, ja, jag förstår verkligen det. Ibland tycker jag inte om amma.
Och då behöver man inte göra det.
Jag kan verkligen fatta att det inte är för alla, herregud.
Verkligen.
Skiter
du
då.
Do you.
Och det kan vara, det som är väl att alla, varje också amningsresa är olika. Man kanske tycker om det vid något tillfälle, man kanske inte tycker om det vid något tillfälle. Man kanske tror att man kommer hata det, men man älskar det, eller tvärtom.
Exakt.
Jag tycker man ska verkligen skita i vad andra gör med sin amning.
Ja, det ska man.
Det är ett hett tips.
Känn efter själv. Stay at home mom. Varför så ovanligt i Sverige?
Tradition och culture.
Ja, precis. Och jag tror inte man kan inte komma bort ifrån just det här med att alltså det
nej,
att vi har ju lite mer jämställt i lönerna jämfört med många ställen. Vi har den här möjligheten med att vara föräldraledig båda två och att även där i kulturen att man är ganska så här, framförallt papporna ska ju också vara lediga.
Mm.
Så jag tror att det är en kulturgrej.
Ja. Precis, men det är säkert också lite... Ja, precis, men det är ju en kulturgrej att kanske de som hade velat... Att det är så himla inte ens top of mind, tror jag, för många.
Det tror jag inte.
Att man ens... Det är som att man... Jag tror många kanske känner att man... Att det skulle vara någon typ av fälla och att det inte är... ja, men att det är ojämställt och...
Precis, och jag tror att många... Alltså, ser man till USA till exempel så är ju många, det är säkert många som njuter väldigt mycket av att vara stay-at-home moms. Men jag tror inte man kan säga att så här, de inte alls är påverkade av det faktum att förskola kostar liksom 10 000 i månaden och att det blir billigare att vara hemma.
Mm. Och sen så blir det ju någon typ av tradition säkert. Ja. Jag var hemma med min mamma och så gör jag samma sak.
Exakt. Ja. Då ska man ju också ha liksom råd med det. Ej amma på grund av jämställdhet.
Jag gillar det inte.
Nej, inte jag heller. Jag tycker det känns...
Det finns andra sätt att göra det på och det är inte...
Men vad är det jämställda riktigt då? Att man delar just på matningen. Jag tänker också allt annat som amningen är. Alltså du kan ju fortfarande vara nära ditt barn. Man kan ju göra massa grejer som inte är just amningen.
Ja, jag tycker bara... så fall, om man gör det, då måste det verkligen vara helt på den ammandes initiativ, om den känner att det skulle vara en lättnad då. Men jag blir ganska provocerad när det kommer från partner, att det skulle vara det man ska göra. Man ska göra 50-50 på allt. Lite skillnad är det ju också i vad man kan göra, och det är väl inte helt fel.
Nej, precis som att det inte är 50-50 på vem som ska föda barnet.
Mm, precis. Ja, och det har ju faktiskt jättemånga fördelar. Så det är tråkigt om man bara... Alltså jag tycker inte det, för mig personligen, inte ett bra ensamt skäl. Ja.
Ja. Uppdelning av föräldraledighet. Ja, det gör man väl som det passar.
Finns det något... ja, nej jag vet inte. Uppdelning av föräldraledighet. Ja, det är bra tycker jag om båda kan ta lite föräldraledighet.
Det är flera som skrivit användning av induktion och igångsättning.
Ja, det är kul. Det var någon som skrev så argt till mig. Jag fattar det. Men det lyser igenom att du hatar igångsättning. Alltså...
Mamma, du är så uppe i ditt eget.
Jag vet, men det är så mycket som... Det är väldigt... Alltså det är så vissa grejer. Man bara, wow, det här är så triggande för dig. Och det är okej om jag får det att blossa upp till ytan faktiskt, ärligt talat.
Ja. Men blicka inåt, säger jag. Alltså låt det blossa till
ytan. Blicka på mig.
Och sen titta på dig själv.
Nej, ja men verkligen. Men det är bara, det är intressant. Men jag, som jag känner, jag tycker att precis som typ sugklockor, kejsarsnitt och vissa, de här grejerna. Alltså fantastiskt att det finns den möjligheten. Ja. Fantastiskt att det finns möjligheten att sätta igång.
Har räddat jättemånga människor.
Ja, det är inte som att jag vill ha det ogjort. Det som jag har... resonera kring ibland, ställer mig kritiskt till ibland, att den här ökningen som sker globalt kring induktioner och det ju handlar just om det här risktänket då, att liksom den gravida kroppen är på något sätt defekt per automatik och precis. Att man försöker i syfte att göra gott och rädda liv, så orsakar man också i min mening mycket onödig skada. Jag är för induktion på den gravidas initiativ. Jag är för induktion på medicinsk indikation. Liksom, jag tycker inte...
inte för just ifallat.
Ifallat. Och framför allt, det avskyr i liksom coercion till... Att skrämsel i att till att få folk att sätta sig igång typas. Alltså det är så många som säger det, att de har hört något liknande så här, okej, om du vill att ditt barn ska dö.
Det, exakt.
Ja, alltså det jag tycker det är fruktansvärt.
Jättevanligt.
Och jag har också svårt, jag sitter ju induktions, vad heter det, anmäler. Väldigt många som, av mina gravida är ju i riskgrupp, i och med att de är födda söder om Sahara. Och vad heter det, riktlinjen har jag och vår kompis Nandi nystat lite i. Eller hon framför allt. Och det ska bli intressant sen när vi pratar lite om det. För den är ju också så här. Är det rimligt? Att man, är det en rimlig åtgärd till alla födda söder om Sahara? Att de ska induceras? För de har högre andel som... Alltså de har högre risk för alla dåliga utfall. Ja, obstetiskt.
Varför då? Är det för att de är födda söder om Sahara?
Nej, precis. Och det man har sett att det inte... Alltså man har inte... Även om man tar bort obstetriska faktorer och så. Så blir det ändå så. Så min tanke är att det handlar om mycket andra grejer. Och det har man också sett. Till exempel språkförbistningen är en sak. Blir det då bättre med en induktion? Jag tror inte det. Men jag hoppas verkligen att... Att man gör någon typ av uppföljning. Har det blivit bättre då när vi sätter igång alla senast 41?
Det är ju tyvärr vården väldigt dålig på.
Följer upp.
Uppföljning överlag.
Det finns ju graviditetsregistret som är väldigt, väldigt bra. Deras årsrapport är väl liksom väldigt läsbart. Läsvänligt, vad säger man? Du fattar, alltså det är väl värt att läsa. Men om någon kommer göra just en uppföljning på det här, det vet jag inte. Vi kollade lite på studierna som vi tror har lett till. Det är också svårt att få tag på. Ingen, och som man frågar folk bara out there som jobbar. Mm. Ingen vet ju, och nej. Folk gissar bara. Jag tror det var någon som sa att hon hade fått höra att, hon, att det nog handlar på andra om att man kommer från, att det handlar om svält. Att man är från länder där det är svält och då att man har lite bäcken. Och då har man ju bara gissat fullt ut.
Aha, okay.
Och det är också många som har bara sagt, men jag fick, de sa att jag skulle göra det, men jag är inte född söder om Sahara, jag är född här. Och man bara, räknas också vita människor i Sydafrika med det här?
Absolut inte.
Nej, men det är bara så här, lite så här, säg vad ni menar. Ja, jag tycker det, den är väldigt svepande. Och jo, i de här, den här forskningen som visade det här, då såg man också att kvinnor från Mellanöstern hade hög risk, men de är inte med. Och då undrar man, det här vill man ju verkligen nysta i. Hur har man valt, gjort bedömningen? Ja, det var en liten tangent. Men jag tycker att jag blir orolig för ökningen som verkligen sker. Att man kan gå ner och ner och ner i veckan där det är. Och man kan rädda några barn om man inducerar alla vecka 37. Det kan man, men till vilket
pris?
Ja, och finns det kanske något annat sätt att individanpassa istället? Kontrollera de som borde kontrolleras och så vidare.
Ja, och jag tänker så här, det kanske är värt att säga att liksom, det handlar inte om att så här, de där få liven är inte värda.
Nej.
Det är inte det handlar om, men alltså, jag menar, det är klart man vill att alla ska överleva. Men man får ju också se till liksom, konsekvenserna för alla som överlever när liksom, man har dragit igång med en induktion som kanske inte behövs. Alltså folk, deras upplevelser, men också liksom rent fysiskt, vad tar de med sig resten av sina liv, de här mammorna och barnen?
Och det forskningen inte heller är bra på att titta på alltid, och som man hade velat se på det här, vad är de långsiktiga konsekvenserna av den här ökande induktionen på barnen, som kanske inte är helt mogna att födas än, till exempel. Men jag, så generellt, det är inte som att så man är emot det helt enkelt. Men bara att man kan vara lite, inte ska göra det slentrianmässigt. Och jag har en sparad story om induktion. Och jag försökte vara nyanserad. Men jag sa också att ja, det är min ståndpunkt. Så att det inte är helt så här opartiskt. Men jag tycker en viktig grej att ha med, till exempel den här Swepi-studien som fanns. Som har gjort... har varit ett skäl till de här ändrade riktlinjerna. Att det inte var några barn i Stockholm som dog. Och i Stockholm har vi haft rutinen att man gör ultraljud vecka 41 för att bedöma lämpligheten att vänta eller inte vänta. Och då kan man kanske tänka att det hade varit en bra åtgärd att implementera. Exakt. Lite mer överallt, till exempel, hade jag tyckt. Men jag förstår också att det är så här, när barn dör, då är det alarm, och det fattar man ju. Och då kanske man, men det kan vara så himla, jag vet inte. Det är ibland som att man skiter i evidens allt bara för att man har en tanke redan, och då vill man bekräfta den. Och så fort den blir snudd på bekräftad, då, men om något blir bekräftat som man inte har lust att implementera, då kan man ignorera den.
Det är ju det som är grejen. Tyvärr.
Hur är det tidsmässigt? Ska vi köra en till, eller?
En till kanske vi kan köra. Vaccin. Det säger du som är alkoholen. Det kapar vi.
Nej, men jag sa ju inte det. Alltså jag är för vaccin. Jag är inte vaccinmotståndare.
Okej, nu ska vi höra.
Trots att folk verkar tro det. Eller ibland man blir ihop. Många hemföderskor är ju också vaccinmotståndare. Man är ju olika, herregud.
Ja.
Men det jag sa ju till dig att när jag lyssnade på ett program på P1 Dokumentär om anti-vax personer, så resonemangen och tanken kring autonomin och sånt var väldigt likt mina tankar kring alltså hur jag känner kring att föda.
Ja,
så att då blev jag ändå så här, okej, jag fattar att de tänker att det är samma. Just det här med, de pratade kring pandemin och hur man blev, men jag
Ja. Men det finns ju faktiskt, alltså,
det är mer, det påverkar mer kollektivt. Det är ju det som är
inte så lite.
Inte så lite.
Det,
nej.
Det påverkar otroligt mycket kollektivt. Mm. Och det är en jättestor skillnad.
Det är en jättestor. Och så jag är för vaccin, men jag tyckte bara det var väldigt intressant också hur de blev väldigt illa behandlade, många av. Alltså att man tycker annorlunda och så vidare. Men du borde höra den. Det var framförallt en sjuksköterska. Hon var väldigt rimlig och nyanserad. Och jag bara, okej, om man bara byter ut orden, då är det basically det jag säger. Så känner jag lite hypocrit.
Motståndare, det
är
väl
nöjd. Nej, men jag är inte det, tyvärr. Eller tyvärr. Tycker det är bra att jag har uppfunnit vaccin.
Ja. Det har räddat så jävla många människor. Ja, det är
jättebra.
Jag tycker
jättebra. Man är väldigt, okay, generellt också väldigt privileged när man håller på att ta bort det här.
Inte ens.
Att man har ett kort minne på var vi har varit och vart vissa fortfarande är. Liksom. Mm. Ja, vad tycker du?
Ja, jag är väldigt för vaccin. Mm. Alltså, där kan jag också tycka, nummer ett, tycker att är man generellt sett anti, då kommer man från ett jätteprivileged place.
Mm.
Jätteprivileged place.
Mm.
Alltså, jag tänker på när vi var barn och liksom, vi bodde i Etiopien och man såg så många människor som hade polio, gick liksom, såg ut som fällknivar. Alltså huvudet var nere vid fötterna.
Mm.
Alltså kom inte och säg att ni är anti-poliovaccin. Du vill inte leva sådär. Så jätteskönt att man har ett val. Men sen så såklart så här, precis som med allt annat som är svårt, är det värt att ha en diskussion? Ska man vara lite mer öppen att diskutera? Ja, det tycker jag generellt sett. Man behöver inte säga att den ena är dum eller
nej,
inte.
Nej, exakt. Det hjälper inte faktiskt.
Nej, men det jag tycker är ändå, alltså så här, tycker att alla borde ta TBE. Nej, det tycker jag inte ska vara tvång. För att liksom, om du inte är vaccinerad så gör inte det mig något. Men när det handlar om någonting som, där vi smittar varandra och framförallt de som är sköra riskerar att liksom hamna illa, då tycker jag att då är det plötsligt en helt annan diskussion. Faktiskt. Då handlar det om mycket mera än dig själv. Och där tycker jag att man får vara, att då, solidaritet tycker jag går långt.
Mm. Och man kanske får leva med då att man blir lite outcast. Att man inte kan vara med på allt då om man inte ingår i den solidariteten.
Okej, vi avslutar med 5-minuters-metoden. Det är väl då att man ska bara låta sitt barn skrika i 5 minuter.
Jag hatar det. Jag tror faktiskt det kan ha, alltså det är just inte som att barnen, det behöver inte vara märkbart att de tar skada, men jag det skär i mig tanken.
Det verkar
faktiskt
jobbigt, alltså för båda parter.
De lär sig, och vissa swear by de här olika metoderna och så. Men jag tänker att barnet framförallt lär sig att mitt skrik betyder ingenting. Det tycker jag är väldigt sorgligt. Och det går hand i hand med liksom synen på barn och behovet av att de ska vara så självständiga. Alltså man premierar självständighet så himla högt. Från en tidig ålder. Alltså ibland redan, det har jag sagt flera gånger, liksom på BB att man är så här. Varför kan den inte vara själv? Varför kan den inte vara själv? Bara, men, literally legat i dig.
Ja.
Nyss. Och att liksom premiera det här att barn ska vara själv. I think it's quite sad.
Innan de är redo. Ja.
Så det blir ingen 5 minuters metod, tror jag. Vem vet? Allt kan
man
hända.
Man är ändå a work in progress. Man kommer göra lite olika, testa lite olika grejer. Det kanske inte blir 5-minutersmetoden först av allt.
Nej, det finns väl lite, alltså det finns väl just, jag kan inte så mycket om olika sådana här sömnmetoder, men jag har förstått att det finns ju lite mildare sätt att göra det på. Men man kan ju sömnträna. Jag har inte gjort.
Nej.
Kanske borde.
Jag kan inget om det, men det ska jag kanske kolla upp. För att jag ska sluta natta.
Jag ska göra det.
Jag kommer inte säga något. Jag kommer inte do your mistake. Och säga
det. Natta har jag faktiskt gjort cold turkey på de båda. I think.
Alltså,
du har natta varit längre än vad
jag... Är han två? Nej, han är 1,5 knappt.
Okej, okay, okay. Jag tänkte att han var 2. Han är knappt 1,5. Okej, okay, jag precis. 1,5 gjorde jag till den ena och sen den andra 1.
Hon kommer skrika så fruktansvärt mycket, tror jag. Och det tycker jag är jättejobbigt.
Det är för sig, det sket jag ju. Så jag kanske gillar. Nej, nej, ärligt talat, det sket inte det. Men däremot att jag kände då, för mig kändes det inte skönt. Då kan man ju välja att så här, men då får Amma ta. Och då har han ju för sig en trygg person. Men jag kände för mig att det var skönare. Jag vet att han kommer tycka att det är jobbigt i några nätter. Då vill jag hellre vara där och vara så här, det är fine. Och du får vara ledsen. Det är också fine att vara ledsen och typ tycka att det är hemskt. Men det är inget farligt.
Precis, det betyder det här inte som att kommer jag ger med mig i den.
Det var ju absolut, jag tror att jag faktiskt provade några gånger, men du vet, lite halvvetet. Men när jag väl hade sagt alltså till mig själv, det här är, det blir så här. Då gick det relativt fort, och sen så 2 jobbiga nätter. Gud vad han tjatade.
Okej, jag får ta den här tips. Och jag känner mig drained just thinking about it.
Du får kanske, om du har möjlighet att ta det lugnt dagen efter och sådär. Och att man kan avsätta en helg eller så.
Just det, jag ska ta semester.
Vad säger du?
Jag ska få ta semester. Så att jag kan återhämta
mig. Det kommer gå bra. Nu, sen tycker ni att det är skönt.
Han är en väldigt intensiv period. Just nu är det mycket väldigt svårt.
Ja, jag fattar.
Men när det är lite lugnare, då blir det bra att göra ett försök.
Ja, lyck hos honom. Fått natta om 1,5 och toppen.
Mm.
Han ska få amma lite på dagen.
Ja, han uppskattar det.
Han gillar the boobie.
Han älskade Bubi. Och nu när han har varit sjuk så länge så är han också väldigt intresserad av det. Ah, ja, nu pratar vi på. Tack så mycket.
Tack, ni som lyssnade ända hit. Love you guys. Real bye.
Builds.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.